Och nu ska det handla om Röhsska museet i Göteborg. Där pågick under andra världskriget synnerligen hemliga aktiviteter. Några av museets tjänstemän var underrättelsemän och hjälpte norska motståndsmän samtidigt som man samlade in underrättelser från det tysk-ockuperade Norge. En av dessa museitjänstemän var Ingvar Bergström och han ska nu berätta för Göran Elgemyr om den så kallade M-gruppens arbete.
Extra nyhetsutsändning från TT. Tyskland har inlett militära aktioner mot Norge och Danmark. Från Oslo meddelas att den tyska regeringen till den norska regeringen framställt begäran att Norge skulle överlämnas till tysk administration. Den norska regeringen besvarade denna framställning avböjande. I Oslo-radion meddelades i morse att tyska trupper landsats i norska hamnar klockan 3 natten till idag. Det förklarades att tyskarna...
9 april 1940, en ödesdiger dag. Upptakten till en ockupation som skulle vara till 1945. Under några år svävade Sverige tidvis i ovisshet. Det gällde också att bygga upp den så försummade beredskapen. Officiellt intog Sverige en mycket kylig och avvisande hållning till Norge. Det gällde att inte irritera tyskarna. Men i det hemliga förekom naturligtvis underrättelsearbete och också med tiden hjälp till den norska motståndsrörelsen. Den svenska militära underrättelsetjänsten hade försummat Norge. Nu blev det bråttom. Det var viktigt att få veta så mycket som möjligt om tyskarnas aktiviteter i Norge. Förberedelser måste också göras för att möta ett eventuellt tyskt anfall. Vårt utrikesspionage sköttes vid den här tiden av den så kallade C-byrån i Stockholm vid försvarsstaben. Den hade delat in gränstrakterna till Norge i olika grupper. En viktig grupp var den så kallade M-gruppen i Göteborg, ett strategiskt läge verkligen. Till denna grupp hörde Ingvar Bergström. Han var med från första början 1940.
Vi började först, så att säga, för oss själva på C-byrån. Och det var genom helt enkelt att resa på tågen. Där det kom människor in från det ockuperade Norge över Kornsjö. Och då gick vi på, jag och min fru, särskilt på stationen Ed. Och följde med till Göteborg. Och det var för de här som kom inifrån eländet i Norge. Så var det härligt för det första att vara utanför. Och för det andra att ha någon att tala med. Och på det sättet så kom det fram alldeles förvånande mycket uppgifter om vad som skedde i Norge. Om rörelserna av tysk militär, mängden som fanns och så vidare. Och det gick i rapporter då till C-byrån. Norrmännen som kom som flyktingar, de började på egen hand. Vårt distrikt var ju Bohuslän och Dalsland. Och värvade medarbetare, hjälpare bland den svenska befolkningen. Sen kom vi något senare att samverka. Och den samverkan blev allt mer intensiv, särskilt efter El Alamein, som man kan förstå. Och då fanns deras nät. Plus att vi rekryterade egna medarbetare, egna hjälpare.
M-gruppen var uppkallad efter sin chef Dr. Gustav Munthe, i vardagslag intendent för Röhsska konstnärsmuseet i Göteborg. Kärnan i gruppen utgjordes av museitjänstemän. Ingvar Bergström var abonnemens vid Röhsska museet, med tiden professor, och den tredje Stig Roth. Han var hemmahörande på Göteborgs konstmuseum. Ingen av dem var tjänstlediga, berättar Ingvar Bergström.
Vi behövde inte vara tjänstlediga, utan jag skötte utställningar också under tiden. Jag var kommissarie för en rad utställningar. Och Gustav Munthe skötte till en del Röhsska också. Hans styrelsens ordförande, gamle Hjalmar Wik, han var naturligtvis irriterad. Men det var inget att göra åt.
Han visste om att det pågick någonting.
Han förstod att det var någonting och att det var väl i det läget, får man säga, betydligt väsentligare än att hålla på med pots and pans.
När blev det känt att den här M-gruppen hade funnits under krigsåren? När kunde ni gå ut och berätta att ni hade haft den här verksamheten?
Jag har inte gått ut egentligen förrän nu. Men det var ju andra som gick ut.
Hur kunde det då komma sig att C-byrån i Stockholm valde ut 3 akademiker i Göteborg, dessutom museitjänstemän?
Det låg väl rätt nära till hans att välja akademiker. De som arbetade på C-byrån var ju i huvudsak akademiker. Och vi som då var unga, vi syntes ju inte så mycket. Liksom, vi var mera lika alla.
Och dessutom så antog man väl att ni kunde arbeta i lugn och ro där på museet, att det också var naturligt att ni var ute och reste.
Och ja, och museet blev en bas för hela verksamheten kriget ut. Där vi hade den gamla första vaktmästarbostaden såsom högkvarter. Och när vi kom igång med våra norska vänner så kom de ofta dit. Det var där vi träffades. Och det gällde ju att vara mycket försiktiga så att de inte exponerades på något sätt. Och telefonerna var i högsta grad buggade, avlyssnade. Så säkert museets telefon, det kan jag tänka mig att Säpo var intresserad av. Och varje sån läcka skulle ju kunna innebära en risk. Och därför skedde kontakterna på det sättet att om det var jag så gick jag ut till en telefonkiosk och ringde vederbörande, satt mig ofta på det norska konsulatet och sa att jag ville gärna vi skulle träffas. Och så gjorde vi upp om en tid. Och den tiden, i den mån den kunde vara avlyssnad, det var en falsk tid som uppgavs. Så de måste göra ett räknestycke för att komma fram till rätt tid.
Och vad kunde sådana möten handla om?
Ja, det kunde vara att det var någon aktuell kris där de svenska myndigheterna gärna ville veta mer om vad som tilldrog sig på andra sidan gränsen. Och generellt så var ju dessa underrättelser från Norge, det var ju för Sverige livsviktigt och det var ett mycket starkt flöde. Och på dem hängde ju till stora delar vår säkerhet, kan vi säga.
Vad var det för typ av underrättelse som ni fick?
Det var ju det toppaktuella. Det var ju tyska förflyttningar, tyska förband. Det gällde ju också situationen för folket i Norge. Och livsmedelssituation och allting. Hela livet. Jo, sen skulle jag kanske tillägga att när det hade till exempel kommit flyktingar till Ed eller flyktingar till Göteborg, så intervjuade jag dem mycket ofta och man fick fram helt färska, nya, väsentliga saker.
M-gruppen fick alltså pålitliga medhjälpare i gränstrakterna. Där hade sedan århundraden tillbaka funnits täta kontakter mellan norrmän och svenskar. Det fanns hela tiden risker. M-gruppens arbete var ytterst hemligt och formellt sett illegalt. Statspolisens säkerhetstjänst var mycket lite informerad om C-byråns arbete de första åren. Av säkerhetsskäl faktiskt. Känsliga uppgifter kunde den vägen komma till tyskarnas kännedom. Så det dåtida Säpo satte ibland krokben för M-gruppens arbete och arresterade de norrmän som hade att göra med gruppen. Och det var många norrmän som blev arresterade i Sverige och dömda för, som det hette, olovlig underrättelseverksamhet. Så sent som 1943 instruerade C-byrån personalen att vara mycket försiktig med gränsbevakningens män, alltså polis, tull och militär. En del kontakter togs och de fungerade.
Men det var vissa valda kontaktmän. För att man kunde ju inte lita på hela tullen och man kunde inte lita på hela polisen.
Det fanns övernitiska.
Där kunde finnas dels sådana som var, ska vi säga, för byråkratiska. Och där kunde vara sådana som naturligtvis var nazisympatisörer. Och de var en verklig risk. Där slöts en överenskommelse mellan regeringen och den norska legationen om verksamheten på de här kurirlinjerna. Om vår verksamhet överhuvudtaget. Och då infördes klausulen att när vi hade följt någon till gränsen eller hämtat någon, så skulle det rapporteras ner till polisen på Spannmålsgatan i Göteborg. Och det gjorde jag i allmänhet dagen efter. Det då var två stycken, så fick de två namn. Men jag skrev två falska namn. Detta gick till den utomordentlige och fine kommissarien Hugo Simonsson. Vi talade aldrig om det, men jag är övertygad om att han förstod att han fick falska namn och att han inte ville ha något annat. För att hade ett sånt papper råkat att ligga framme och fel personer fått se det, så kunde det ju gälla livet för dem som stod noterade där.
Flyktingarna som kom i mycket stort antal kunde naturligtvis ge viktiga upplysningar. Men de allra viktigaste underrättelserna kom från de norska kurirerna som i stort antal gick mellan Norge och Sverige. De betjänade den norska legationen i Stockholm och exilregeringen i London. Här blev det ett nära samarbete mellan det norska militärkontoret i Stockholm och C-byrån. M-gruppens personal följde i sitt distrikt kurierna från och till gränsen och rapporter gick sedan till Stockholm. Ofta fick M-gruppen order om vilka underrättelser som skulle inhämtas, till exempel.
En fråga av största betydelse för närvarande är att söka utröna grupperingen av de tyska luftbevakningslinjerna i Norge. Det är därför av vikt att snarast införskaffa uppgifter om de tyska luftbevakningsenheterna och luftbevakningsstationernas lägen.
Kurirernas rutter genom skogstrakterna var otaliga.
Ja, och där gick en till exempel över Vassbotten i norra Bohuslän. Och där gick folk framförallt över Rävmarken, som är ett stycke upp från Dalsed. Och där fanns en av våra alldeles storartade strålande män som heter Molinder. Och hans gård var den sista på svensk sida. Och då fram till gränsen, som utgjordes av en, och utgörs väl fortfarande av en bäck, så var det ett gott stycke att gå. Jag vill minnas det var en timme. Jag har gått den ibland. Molinder gick den ofta och vi hade en mycket tät trafik där. Och det var folk som skulle till Halden, kanske vidare till Fredrikstad eller Oslo eller Sarpsborg eller något annat. Och det fungerade utmärkt.
De kom över bäcken?
De kom över bäcken. Då var de i Norge.
Var du med om att det gick dåligt för en del som du hade hjälpt fram till gränsen?
Nej, men det kunde vara tillbud naturligtvis. Och de var ju ivriga att komma över. Och en man som jag gick med när jag släppte honom, han bara hade allra sista biten kvar. Så sa jag att där låg en gränsvaktstuga på andra sidan bäcken, alldeles intill bäcken. Så sa jag att min kära vän, lovar mig nu en sak. Att du inte bara hoppar över bäcken och går in i stugan, som de hade som en replikpunkt också, utan att du ligger och trycker på svensk sida i skogen och kontrollerar att det verkligen är i ordning. Han lovade mig och dessutom han stod i sitt löfte. Och när han kom tillbaka så berättade han detta. Och att där hade plötsligt kommit ut en tysk soldat i uniform för att pissa. Och sen hade den gått in igen. Så han var varnad. Han gick inte inom.
Så nära kunde det vara.
Så nära kunde det vara. Det hade inte varit hälsosamt. Om han hade smält på ordna. Soldaten hade börjat skjuta.
De här rutterna kunde också gå till sjöss, berättar Ingvar Bergström.
En av de allra viktigaste, om inte den viktigaste, det var rutten över Strömstad till sjöss, som jag i stort sett skötte ensam hela tiden. Och den innebar att vi reste på tåg upp till Strömstad, de norska och jag. Och sen så var där en lastbil som hämtade oss i svarta natten och körde oss ut till Hällebogen ute över havet. Och där lånade vi en stor och tung vadbåt. Vi kunde inte använda motorbåt för det hade röjt oss. Utan vi måste ro ut.
En vadbåt? Så.
Vadbåt, ja. Fiskbåt, alltså som ros. Stor och klumpig och väldigt hård och ro. Jag har slitit med de där åren. Månen var vår fiende. Den svarta natten var vår vän. Och så rodde vi en lång väg ut till den yttersta biten av Sverige. Och det var Tjurholmen. Som hade en idealisk djup vik där vi kunde gå in. Och där låg vi och väntade tills en fiskare som hette Syvert kom från Valeröarna med sin snäcke. Och denna rutten som blev så betydelsefull, den var upplagd från början av Jakob Willems från Fredrikstad, som var en av de finaste av de många fina. Tyvärr dog allt för kort efter krigets slut. Vi hade stora laster i den här båten. Och linjen betjänade naturligtvis underrättelseverksamhet. Det var en linje som kunde transportera kurirer. Flyktingar vid tillfälle kunde komma över på den. Ja, det kanske jag ska säga att det var pittoreskt överkant vid tillfälle. Därför att medan vi låg där i viken så patrullerades fjorden av tyska patrullbåtar som lät sina strålkastare spela. Och jag var ju beredd på att det svenska territorium som vi var på, neutrala territorium, att det kunde kännas frestande för de här båtarna att kränka det och gå in i viken. Jag hade ju gjort allt för att försvara vårt land. Var den som var i uniform och som var beväpnad med en pistol. Men det gick gott. Och fiskaren Syvert, han kom alltid igenom och han kom tillbaks. Det kunde vara mer eller mindre hårt beroende på hur sträng patrulleringen var. Men han kom alltid igenom. Ska jag berätta om Moon? Ja, en av dem som var mycket i Göteborg och spelade en stor roll inom verksamheten inom befrielserörelserna. Han heter Moon. Och uppträdde under eget namn. Och så han for tillbaks med denna rutten många gånger fram och tillbaks. Och när han gick i Göteborg och måste vara i overksamhet och vänta, så var han något av det deppigaste man kunde se. Så for vi med tåget till Strömstad och så sänkte sig natten. Och så satt vi alla på flaket på lastbilen på väg ut till Hällebogen. Och då sjöng Moon. Han kände en stor lycka att få kämpa igen. Och så hände det som inte fick hända. Mon blev tagen av Gestapo. För till Möllegatan 19. Och han visste ju alldeles för mycket. Situationen var utomordentligt farlig. Hans vänner i Norge lyckades då att smuggla in till honom en dysenterikapsel. Han fick fullskalig dysenteri. Och de här Gestapogossarna på Möllegatan 19, de blev alldeles dödsförskräckta. För de ville absolut inte ha något dysenteri. Utan han fördes över till Ullevåls sjukhus. Och där sattes vakt utanför hans rum. Och kanske i hans rum också förresten. Och så hände följande att där kör fram en tysk bil och parkerar utanför stora ingången. Ur stiger tre män i tyska officersuniformer. Marscherar dånande in i sjukhuset upp till Mons rum. Vakten ställer sig i vakt naturligtvis inför dessa uniformer och de går in och tar Mon med sig, säger att han ska till förhör, får honom genom sjukhuset ut och in i bilen som kör därifrån i en fruktansvärd fart. Det var helt enkelt tre norska motståndsmän som hade ekiperat sig på det sättet.
Hans Ringvold var en norsk motståndsman som Ingvar Bergström hade en livlig kontakt med i Göteborg och vid gränsen. En gång höll det på att gå riktigt illa.
Vi var uppe i Strömstad och på det lilla pensionat där vi brukade hållas tills vi skulle ge oss ut i svarta natten. Och då var det sig inte bättre vid ett tillfälle än att jag fick 39 graders feber. Och det var omöjligt för mig att gå över de höga bergen och de djupa skogarna. Där fanns inga vägar. Vi använde till och med klövjehäst där vid ett tillfälle. Och då fick de gå på egen hand. De kände ju vägen väl. Och så var det så inte bättre än att de smällde på ett par svenska gränsvakter. Som helt enkelt tog hand om dem och skickade tillbaka dem. Detta ledde till en viss irritation hos polisintendenten Westin. Som jag uppsökte.
Här i Göteborg?
Ja, just satt på länsstyrelsen. Jag försökte ju bagatellisera det. Han var inte alldeles inställd på det. Men vi blev fortsatt vänner. Det var ju inte meningen att sånt skulle hända. Därför att man kunde inte veta hur säkra sådana gränsvakter som bara kom ut ur mörkret var. Och verksamheten skulle ju vara så skyddad som möjligt. Och skulle inte gå någon information till tyskarna om med det stora risker detta kunde innebära.
Hans Ringvold hade flytt till Stockholm hösten 1943 och knöts då till MI4 på det norska militärkontoret.
Min uppgave där skulle vara att organisera kurerruter mellan legationen i Stockholm och då de offentliga norska myndigheter i London och huvudledelsen i Norge. Så vi måste då bygga upp kurierruter. Men det som var vårt stora problem var att det var lika vanskligt för oss att resa ut av Stockholm som det hade varit för oss att resa från Oslo till Halden exempelvis under krigen. Så vi måste ha speciell tilladelse. Och det ordnet Bjarne Dietz upp i Göteborg i samarbete med en speciell grupp där nede med var det tre eller fyra officerer, det var ledsage. Det var en enestående grupp, de tre musketerer som de populärt blev kallet. Väldigt uppfinnsamma och hjälpsamma när det gällt detta med att komma usett och diskret genom för exempel Strömstad-distriktet och upp mot gränsen.
Vad innehöll då de här transporterna?
För det första var det en god del post. Den var ju inte så tung. Men så var det då om att göra och få in en del om möjlig våben och ammunition som då skulle vara till hjälp för disse gränselosene, så de hade lite att försvara sig med. Och så var det nog mat en god del. Och en annan ting som också var mycket viktig var litteratur som inte var censurerat. Svenskarna hade ju en betydlig produktion där nere. Och det var något av det bästa vi kunde sända hem, nettopp att de fick känslan av att en gång blir nog också vår tur.
Men sen skildes ni åt vid gränsen, eller följde ni kurierna bit över gränsen?
Det var en lärare i Halden som hette Sigurd Knoff. Han hade en hytte som låg 400 meter från gränsen omtrent, som blev vårt kontaktpunkt. Det hörte väl med till Id kommune, tror jag. Og han kunde då ta bussen dit upp och så hämtade de där allt det stoffet vi kommer, men det må ha varit problem för dem, för det var ju tungt mycket av det. Men jag tror de fick lejet hästar och vagnar och fick det igenom på den måten.
Hur omfattande var den här trafiken, den här kurirtrafiken?
Ja, jag var i Stockholm från oktober 43 till juni 44. Och jag var nog var ja 14 dag i den perioden till Göteborg. Och hade också flera hjälpare, men det var i huvudsak jag som förestod den transporten där. Men så blev det ju mer och mer intensivt efter att jag drog då. För då kom också svenska försvarsstaben in i bilden och var mycket hjälpsam. Och då kom också en annan ting in i bilden också som blev ökat, och det var sjötransporten som gick från västkusten då och över till Vestfold i Norge. Och det var nog betydliga mängder både vapen, ammunition, mat, hjälpmedel, radiostationer.
Eftersom MI4 hade nära samarbete med Milorg i Norge, det var alltså den väpnade motståndsrörelsen, så var C-byrån inte benägen att hjälpa deras kurirer. M-gruppen i Göteborg gjorde det i hög grad, förmodligen utan sanktion i Stockholm. M-gruppen var också engagerad i de stora vapendepåer som svenska försvarsstaben la upp för norsk räkning ut med gränsen senvintern 1945. Gruppen medverkade också när engelsmän med flyg och fallskärmar släppte ner stora leveranser av vapen och ammunition. Det var i Rävmarken. Dessutom så deltog M-gruppen också i de praktiska detaljerna kring ett mycket viktigt och på sikt betydelsefullt möte mellan representanterna för den norska motståndsrörelsen och norrmännen i London. Det var 1943 i Köpmannebro i Dalsland. Milorgs chef Jens Christian Höger hade kommit dit.
Han råkade ju i sina på Köpmannebro. Och det står om det i den norska efterkrigslitteraturen. Och då kom han över, han blev rodd över, det var tullarna, säkert de som hjälpte till, rodd över Idefjorden i nattens mörker. Och så i största hemlighet så fraktades han till Köpmannebro för att också politimäster Meyer kom dit och för att möta medlemmar av norska Londonregeringen som hade flugits över under natten från London och till Göteborg för konferens med dessa människor som kom från Norge. Och där hade min hustru, min då några få år gamla dotter och jag, vi hade sommarnöje i en liten stuga. Intill låg en villa som beboddes av konservatorn Kjellén som stoppade upp fåglar och däggdjur. Och till han, för hans verksamhet fanns en jättestor gammal ateljé. Och den utnyttjades som förläggning för tillresande människor från C-byrån i Stockholm. Där var Carl Petersen och där var Ternberg och alla möjliga. Och den norska delen också, alltså statsråden och Jens Christian Hugo och politimäster Beyer. Och där låg vi utomordentligt fredade vid Vänerns strand.
Den norska motståndsrörelsen har prisat M-gruppens arbete, och även historieforskningen fastslår att M-gruppens arbete var mycket betydelsefullt och på flera sätt avgörande för den del av den norska motståndsrörelsen som opererade i Östfold. Det förekom mycket i det fördolda, och idag kan det därför vara svårt att skriva M-gruppens historia. Chefen för gruppen, Gustav Munthe, var förmodligen engagerad i en verksamhet som gick ut på att lära upp en grupp norrmän i sabotageteknik. Chefen för C-byrån i Stockholm, Carl Petersén, fick i december 1942 en rapport från en av de underlydande cheferna på byrån.
Den 8 dennes blev jag påringd av kapten Hjelm, som bad mig komma ner till honom i en allvarlig angelägenhet. I min ankomst meddelade han mig att han från kapten von Döben erfarit att polisen i Göteborg till polisintendent Thulin rapporterat att doktor Munthe bedrev övningar i sabotage och dylikt med en grupp norska flyktingar. Jag framhöll för kapten Hjelm att detta syntes mig fullständigt osannolikt, utan måste detta påstående bero på något missförstånd, samt vidare att några order att bedriva sådan verksamhet icke givits från C-byråns sida.
Missförståndet, om det nu var ett missförstånd, hade uppkommit genom att Säpo skuggat en misstänkt norrman. Och det framgår av en hemlig promemoria av kriminalkommissarie Hugo Simonsson.
Den 22 i 11 1942 begärde kriminalkommissarien Erik Lönn vid sjätte roten att norske undersåten Erling Konrad Stubb Orve, vilken samma dag klockan 22.49 med tåg anlände till Göteborg under övervakning av två konstaplar från sjätte roten, enär Stubb Orve vore inblandad i en kommunistanstruken illegal verksamhet, under vistelsen i Göteborg skulle ställas under övervakning. I skuggningsrapporten har bland annat antecknats: klockan 20.25 lämnade Stubb Orve och Bjarne Dietz den senares bostad och gingo till Röska museet, där det gingo in från Teatergatan. Efterhand anlände ett mindre antal personer till museet och gingo in samma väg. Det antecknas att klockan 20.30 ankom en droskbil O10597 stationerad vid Valandet till museet och hämtade doktor Bergström. Klockan 21.00 återkom denne med samma droskbil. Klockan 21.30 lämnade intendent Munthe museet iförd uniform. Klockan 22.00 lämnade samtliga museet, varefter Stubb Orve lämnade sällskapet och gick till Engelbrektsgatan 24. Spaningen avbröts klockan 23, då han fortfarande var kvar därstädes. Vid övervakningen av Stubb Orve under vistelsen i Röska museet hade fjärde avdelningens härför kommenderad personal använt sig av en tjänstebil av märket Volvo, tillfälligt försedd med registreringsnummer R9723. Och hade Stubb Orve, då han kommit ut från museet, springande avlägsnat sig från det övriga sällskapet. För att icke förlora kontakten med Stubb Orve hade personalen med bilen måst färdas förbi det övriga sällskapet som kvarstannat på trottoaren utanför museet, och därvid med all sannolikhet observerat att bilen följt efter Stubb Orve. Den 28.11.1942 hade intendenten Munthe besökt fjärde avdelningslokaler och därvid sökt intendenten Westlin, vilken dock icke varit anträffbar vid tillfället. Munthe hade då omtalat att försvarsstabens underrättelseavdelning i Stockholm organiserat en avdelning bestående av norska flyktingar i avsikt att utbilda dem för att vid Sveriges eventuella deltagande i kriget kunna skickas till Norge i kunskapsverksamhet för försvarsstabens räkning. Munthe hade även i förbigående nämnt något om att norrmännen, förutom skolning för underrättelseverksamhet, även skulle kunna användas i sabotagesyfte, samt att liknande avdelningar Munthe skulle organiseras i Göteborg samt troligen även i Uppsala.
Gustav Munthe förklarade sig i en hemlig promemoria till C-byrån i Stockholm.
Enligt direktiven för M-gruppens arbete ska gruppen i händelse av kris och krig vara beredd att bedriva agentverksamhet inom den del av Norge som geografiskt motsvarar gruppens område. Att ordna en effektiv sådan verksamhet genom turistombuden och deras förbindelse vid gränsen har ej visat sig möjligt. Vad man på denna väg kunnat vinna är närmast tillgång på ett antal pålitliga vägvisare. Under sådana förhållanden uppstod tidigt den tanken att skaffa ämnen till agenter bland de unga, handlingskraftiga och patriotiskt inställda norrmän som vistas i Göteborg som studerande, bland annat vid högskolan, Chalmers och Göteborgs tekniska institut. Gruppen gjorde tidigt en inventering av dessa norrmän och upplade över dem ett kortregister upptagande deras militära utbildning, det trakter var i deras lokalkännedom och så vidare. Registret uppgjordes utan att vederbörande ägde kännedom därom. Bland dessa beräknade vi kunna utvälja cirka 20 som redan i fredstid skulle kunna knytas till vår grupp genom personliga kontakter och dylikt. Så pass nära att det vid en eventuell kris tämligen omedelbart skulle kunna användas.
Och för att komma i kontakt med de här norrmännen så bildade Gustav Munthe någonting som hette Norska konstklubben.
Klubben avsåg att vara ett litet slutet sällskap som skulle då och då sammanträda på Konstslöjdsmuseet för att i dess bibliotek och utställningssalar studera aktuella konstproblem. På samma gång betonades att klubben skulle vara en förtrolig kamratkrets där man fritt skulle kunna diskutera problem som berörde de norska flyktingarna i Göteborg. Klubben har inalles haft 3 sammankomster. Konststudierna vid dessa möten bestod till huvudsaklig del i besök på de 3 utställningar som vid denna tid vore anordnade på museet. Samtalen efteråt fördes uteslutande på museets bibliotek. Frågor som därvid fördes på tal, dels av mig, dels av de andra, vore bland annat erfarenheter från kriget i Norge, i vilket de flesta av de närvarande deltagit, flera som officerare. Tyskarnas militära uppträdande i Norge, de vägar och metoder som de närvarande använt för att komma över till Sverige, de förberedelser som gjorts och görs i Norge för krigets återupptagande samt, och det var detta som mest intresserade de närvarande, vad de själva hade för möjligheter att få vara med och göra nytta om kriget återuppblossade.
I sin promemoria avvisade Gustav Munthe alla påståenden om sabotageutbildningen. Men det finns mycket mellan raderna som tyder på att det verkligen förekommit eller skulle ordnas en sån utbildning. Munthe var en mycket stor Norgevän. Ingvar Bergström sägs inte veta något om den här sabotageutbildningen. Gustav Munthe föredrog kanske att inte berätta allt. En vanlig företeelse i den här branschen. Hur såg då Ingvar Bergström på sina år inom underrättelsetjänsten?
Det var ju fullständigt storartad sits. Kunde inte önska mig något bättre. Här satt vi i det tillstängda neutrala Sverige. Och så härjade nazisterna runt om i världen till och med. Och så fanns det för mig en möjlighet att göra en insats och bidra med någon spik eller nubb i kistan för att få slut på detta bottenlösa elände. Så det var enormt positivt. Och där bars vi naturligtvis framåt. Vi var ju så motiverade. Vi var utomordentligt motiverade. Jag la konsthistorien åt sidan. Till rätt stor del. Jag höll liv i den men la den mycket åt sidan. För det här var ju mycket viktigare. Oändligt mycket viktigare. Om och få stopp på allt det här elände som händer runt omkring oss och i våra grannländer Norge och Danmark.
Men sen när kriget tog slut så tog också din underrättelseverksamhet slut.
Fullständigt slut. Och det var härligt att det var fred. Vad vi lärde oss allihop det var ju att fred är det bästa ting som sökas kan all jorden kring. Freden som en välsignelse. Och vi blev väldigt, väldigt civila mycket snabbt. och det var härligt.
Vad betydde M-gruppens arbete för er personligen?
Det betydde naturligtvis oerhört mycket. Ska jag försöka formulera det kort, så får jag säga att när vi avslutade denna verksamheten så var vi ju på många vis helt andra människor än när vi började den. Det väsentligaste där var att vi hade tillägnat oss en helt annan värdeskala när det gällde att bedöma medmänniskor. Och där kunde man se bland våra medarbetare hur folk ute i bygderna, jag tänker på en man som heter Rask i Strömstad, som var biträde i en speceriaffär, vägrade att motta någon sorts pengar från norrmännen trots att han hade mycket knapert. Hur han visade sig vara en nästintill genial organisatör när det gällde våra förbindelser på svensk sida upp till Hällebogen, upp till Vassbotten. Sen har det naturligtvis gett oss alla mycket. Sammanhållningen, den sammanhållning mellan svenskar och norrmän. Och där är det fullkomligt underbart att nu efter gott och väl 50 år så finns denna sammanhållning i allra högsta grad. Kontakten är kontinuerlig.
Ska vi inte ta det med engelsmännen också? För att jag har läst om det där någonstans också.
Nej, det har du inte.
Det har inte gjort det.
Nej.
Ja, det låter väl bekant. Men det är en fin historia.
Ja, det är ju relativt skojigt.
Ja, det...
Och det är länge sedan, 50 år.
Ja, det är 50 år sedan. Du kan inte bli dömd för det idag.
Dömd blir jag inte. Jag var beordrad att anlända med sovvagnen till Stockholm och gå av 7:30, och då skulle det finnas ett par personer där som var något speciella igenkänningstecken som vi skulle träffas. Det gjorde vi hittade varandra. Sen var det av i taxi till ut på Kungsholmen där de bodde i en våning, och jag har inget speciellt emot alkohol, men för tidigt på morgon så har jag en viss motvilja. Där hälldes upp halva dricksglas med god skotsk whisky. De visade sig vara ett par engelska pojkar, och jag frågade vad jag kunde göra för dem. De sa jo, jag kunde göra något för dem. De behövde en säker kontakt, radiokontakt med London, och bad mig att ordna det för dem. De skulle komma ner till Göteborg, och så ville de att vi skulle sända från Röska museet där jag var verksam som amanuens. Jo, vi överenskom detta, och de kom, och sent på kvällen så gick vi in i museet som låg i djupt mörker, och vi gick högst upp. Det var alltid från högt upp som man gjorde radiosändningar. Och det var den avdelning som är